från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Nu vet jag inte om ni vill svara på den här frågan, men om någon kompis till er har gjort er besvikna, eller ni har blivit förargade på någon kompis, vad känner ni då för att göra? Vad tror ni? Om ni har blivit irriterade på någon kompis, har gjort något och så har ni blivit irriterade, vad känner ni då för att göra? Någon som vill svara?
Säger upp
bekantskap. Ja, då är man ordentligt irriterad.
Och så kan man
ge igen. Ja. Det är väl det.
Det beror på lite hur
irriterad
man är, men när man
inte
skulle
man
vilja stå på
köpen. Ja, kanske. Men i alla fall kanske det kan komma något hårt ord. Jag ska läsa ett bibelställe här. Och det är bara kort ur ordspråksboken. Då står det så här. En väns kärlek består alltid. Hur vill Gud att vi ska visa att vi är goda vänner, att vi är en god vän? Så vill Gud att vi ska visa att vi är en god vän.
Att vi förlåter?
Ja, en väns kärlek består alltid. Så att vi förlåter, att vi visar oss kärleksfulla även de gånger vi har blivit besvikna, även de gånger vi har blivit irriterade. Men att vi visar oss som en god vän. En väns kärlek består alltid. Och Jesus, han är vår bästa vän. Och han har visat att han älskar oss genom att dö på korset för oss. Och så är det så stor tröst att veta. Han är vår bästa vän och en väns kärlek består alltid. Och nu vill Jesus att vi ska visa vår kärlek till honom genom att vara kärleksfulla mot varandra. Vi ska be om Guds hjälp med det. Låt oss be. Vi tackar dig Jesus att du är vår bästa vän. Du har älskat oss och utgett dig själv för oss. Hjälp oss nu att visa att vi älskar dig tillbaka genom att vara kärleksfulla och förlåtande mot varandra. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Predikotexten ska vi läsa ur Johannes 7:e kapitel och vi ska läsa verserna 40-52 och så lyder Guds heliga ord. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sa: han är verkligen profeten. Andra sa: han är Messias. Och andra: inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna som frågade dem: varför har ni inte fört hit honom? De svarade: aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? De svarade: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga ordet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Så den här predikotexten handlar egentligen om delade meningar, söndring och motsättningar. Så det uppstod delade meningar bland folket för Jesus skull. Och vi hör att det uppstod delade meningar mellan fariseerna och deras egna tjänare, tempelvakten som de hade skickat ut. Och så hör vi också att det uppstod skilda meningar i stora rådet för Jesus skull. Och de här söndringarna uppstod mellan de som var för Jesus och mot Jesus. Somliga av folket trodde att han var profeten som utlovades i femte Mosebok 18 kapitlet. Och där utlovas ju den särskilde profeten, och det är ju egentligen en profetia om Messias. Men det var några av folket som trodde att han var profeten, men att han var någon annan, ändå inte Messias. Så det här med att de trodde att han var profeten innebar ju ändå att de aktade honom väldigt högt, högre än gamla testamentets profeter. Och så var det några som trodde att han var Messias, och det var ju en väldigt fin bekännelse de hade kommit fram till. Och så sen var det andra som inte alls trodde på honom. Så för Jesus skull så uppstod det delade meningar bland folket. Och det blev också söndring mellan fariseerna och deras egna tjänare. För fariseerna hade skickat ut tempelvakten för att gripa honom. Och de kom tillbaka utan att ha utfört sitt uppdrag. Och så sa de: aldrig har någon människa talat som han. Och då sa fariseerna till dem: har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad. Då blev det söndring mellan fariseerna och tempelvakten för Jesus skull. Och Nikodemus, som var en av dem, alltså en av stora rådet, han protesterar mot den här förhastade slutsatsen, förhastade domen över Jesus, och sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Det blev söndring även i stora rådet på grund av Jesus. Och orsakerna till den här söndringen, den finns hos Jesus. Den finns också hos oss människor. Så man kan säga att söndringen har dubbla orsaker. Jesus som kommer med evangeliets budskap om Guds fria kärlek och nåd till oss, han söndrar människor eller skiljer människor åt genom evangeliets budskap. Jesus säger så här i Matteus 10: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Så när evangeliet förkunnas så tar en del emot det, andra tar inte emot det. Evangeliet verkar tro hos en del, men det verkar förhärdelse hos dem som står emot evangeliet och avvisar det. Evangeliet gör somliga till Guds barn och för dem in i Guds rike. Andra som nås av precis samma inbjudan avvisar det och blir utanför. Så på det här sättet skiljer Jesus människor åt. Och det beror på att ingen kan förbli neutral när man ställs inför Jesus eller när man nås av evangeliet. Jesus säger ju det i Matteus 12: den som inte är med mig, han är emot mig. Och den som inte församlar med mig, han förskingrar. Och det är det vi kan se i den här predikotexten. Så när folket fick se Jesu gudomliga gärningar och hörde hans budskap, så tog en del emot honom och andra vände sig mot honom. Och den här söndringen som uppstår när Jesu evangelium predikas, den är så kraftig att den till och med kan bryta sönder det starkaste mänskliga lojalitetsbandet som vi känner till, alltså det som är mellan föräldrar och barn eller det som är mellan familjemedlemmar. Jesus säger: en man får sina egna till fiender. Och överallt där evangeliet blir förkunnat, där uppstår också den här söndringen, de här delade meningarna. Så liksom Jesus skiljer människor åt, så kommer också de troende, som ju bekänner evangeliet för människorna, att orsaka att människor skiljs åt, eller orsaka söndring och fiendskap. Den som håller fast vid den rena bekännelsen får räkna med att bli motsagd. Får ni räkna med när ni vittnar om Jesus att ni kommer att bli motsagda, och ni kanske också får fiender. Och därför skriver också Johannes: förundra er inte, bröder, om världen hatar er. Och den här fiendskapen, den följer där evangeliet predikas, och det är inget att förvånas över. Och det är, snarare är det någonting som vi kan vänta oss. Det här fiendskapen, den är egentligen lika säker som en naturlag. Den andra orsaken till söndring, den finns i människan själv. Det heter ju om människan att hon är av naturen fiende till Gud. Och därför kan en människa av sig själv, ingen kan förbli neutral när man ställs inför Jesus. Och av sig själv så kan människan inte tåla Jesus, kan inte tåla hans budskap, och kan heller inte tåla de som tillhör honom och tror på honom. Och därför finns det en orsak till söndring också hos människan, alltså i den naturliga människans fiendskap mot Gud. Och söndring beror också på okunnighet, och det visar den här predikotexten. Och en annan sak också, i sin otro så vill människan förbli okunnig om Jesus. Och vi hör ju idag att de av folket som förkastade honom gjorde det på felaktiga argument och av ren okunnighet. Och detsamma gjorde ju egentligen de högt lärda männen i det stora rådet. Folket avvisar Jesus trots hans uppenbara gudomliga gärningar med hänvisning till att man trodde sig veta att Jesus var från Galileen, och man visste att Messias skulle födas i Betlehem. Han skulle vara från Davids stad Betlehem. Och i sin otro sökte man argument mot honom och grep första bästa utan att undersöka noga. Stämmer det här verkligen? Och egentligen kan det samma säga som stora rådet. Det var ju högt lärda män, mycket kunniga i skriften, och ändå handlade de på precis samma sätt som folket. I sin otro fällde man förhastade domar mot Jesus utan att undersöka om man verkligen hade grund för sin dom. Fariseerna, de hade, och stora rådets medlemmar, de var lärda. De hade kapacitet att forska i skrifterna. Och de kunde också, de hade auktoritet att bara kalla in Jesus och förhöra honom och undersöka saken. De kunde förhöra alla som vittnade om honom och hade sett och hört honom. De kunde ta reda på saken, men de ville inte. Och när Nikodemus sa: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort? Då svarade de: är kanske du också från Galileen? Om du undersöker skriften ska du se att ingen profet kommer från Galileen. Med andra ord, man ville inte undersöka saken. Och så sen är ju deras argument ur skriften är ju väldigt förvånande, med tanke på att det var så lärda män. För deras påstående stämmer ju inte med skriften. Och de borde ju ha vetat bättre. Profeten Jona, han var ju från Galileen. Han var född kanske bara några kilometer norr om Nasaret. Och likadant finns det i skriften profetian om Zebulons och Naftalis land i Jesaja 9. Det är alltså Galileen. Där heter det: det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och vad handlar den profetian om? Jo, att det ska födas. Det är ju en profetia om Messias som ska födas som ett barn och uppenbaras som ett ljus för folket i Galileen. Så fariseernas argument från skriften, det stämmer helt enkelt inte. Men så här är det med otron. Alltså otron förhåller sig på det sättet att för att tro så kräver man bevis. För att tro så kräver man ett tecken från himmelen. Men för att förbli i otro så duger vilket okunnigt och felaktigt argument som helst. Den här söndringen kan inte undvikas, utan den följer det evangeliet förkunnas. Det ligger i själva sakens natur. För somliga tas ju ut ur den otroende världen och sätts i Guds rike och blir Guds barn. Och andra förblir fiender. Och den här söndringen kan vi inte förhindra. Vi ska inte ens försöka. Jo, vi ska försöka, men det enda sätt som vi kan ta bort det fientliga sinnet hos otroende människor, vad är det? Jo, det är att förkunna evangeliet. Men där evangeliet förkunnas, där blir det ju motsagt av vissa. Motsagt av otro. En del kyrkor har löst problemet genom att ändra på sin bekännelse och förkunnelse för att inte skaffa sig fiender. Och när kyrkan istället för evangeliet börjar förkunna broderskap mellan folken, solidaritet, kärlek och omtanke, social rättvisa, ekonomisk rättvisa, miljöhänsyn och så vidare, då vinner man ju bifall av många, godkännande, och man undviker den förargelse och söndring som Jesus och hans evangelium orsakar. Och visst är det bra saker det man då förkunnar, för det är ju i enlighet med lagen, kärlek och omtanke och så vidare. Det är ju inte evangeliet. Men Jesus säger att den söndring som evangeliet orsakar ska vi inte försöka komma undan. Utan vad vår uppgift är, det är ju att troget vittna om Jesus. Ni är vittnen om detta. Vi ska troget vittna om Jesus. Och när vi troget vittnar så får vi också vara beredda att lida konsekvenserna. Han säger så här: tro inte att jag har kommit med frid till jorden. Jag har inte kommit med frid utan med svärd. Och strax därefter säger han då: den som inte tar på sig sitt kors och följer mig, han är inte värdig. Den som finner sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så vår sak är att hålla oss till Kristus. Att hålla oss trogna Guds ord. Att troget bekänna honom. Sen vad som kommer sen, det får vi lägga i Guds hand. Vi får tåligt lida konsekvenserna. Även om det innebär att vi får våra närmaste till fiender. Eller som här. Att vi till och med mister livet. Men då vi har sagt det, den som inte tog på sig sitt kors och följer mig, så måste vi också vara lite självkritiska här. Utan att komma ihåg det, att vad det är som söndrar, det är ju det rena evangeliet. Och vad är det att ta på sig Jesu kors? Jo, det är ju att frimodigt och troget bekänna evangeliet och sen tåligt lida konsekvenserna av det, alltså av evangeliet. Korset, det är ju inte de lidanden som vi drar på oss om vi uppför oss illa. Så det är ju inte om vi går omkring och förargar människor och de av andra orsaker eller på något sätt. Det är ju inte det kristna korset, alltså när vi uppför oss olämpligt. Petrus skriver ju så här: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och med ett rent samvete. Så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Bland kristna är det tyvärr ganska vanligt att man far ut i kritik och fördömanden mot människor för än det ena än det andra. Och att fara ut i kritik mot människor och det skapar irritation, skapar förargelse. Och om vi skaffar oss fiender, genom orättmätig kritik bara för att vi är kritiklyssna. Det är ju inte att bära sitt kristna kors. Det är inte att lida för evangeliets skull. Och även om vi har de 10 buden, alltså Guds lag, så måste vi säga att det finns ju inget egenvärde ens i att förkunna Guds lag och gå omkring och döma och fördöma människor utifrån Guds lag. Än mindre har vi rätt att döma någon utifrån vårt eget tyckande eller att vi sätter upp vårt eget liv som norm. Alla borde vara som jag, och de som inte är det, då kommer kritiken. Sånt retar bara vrede och det för inget gott med sig. Nej, vi ska behandla människor med respekt. Och om det kommer till det att vi ska döma någon, då ska vi döma utifrån Guds lag, alltså att vi sätter fram vittna även om Guds lag. Och då ska vi rikta oss till den person det gäller. Inte fara omkring någon annanstans eller komma med förtal, utan då riktar vi oss till den person det gäller. Och då ska vi ha syftet klart för oss. Att syftet är ju att personen ska ångra sin synd och bättra sig så att vi får tillfälle att förkunna evangeliet om Guds nåd. Ska människor vända sig mot oss, då ska det vara för evangeliets skull och inget annat. Men när vi bekänner Kristus, då får vi räkna med att bli motsagda. Det är ingenting som vi kan förhindra, utan det är det som är det kors vi får bära för Kristi skull. En helt annan sak, det är de söndringar som uppstår i mellan troende. Motsättningar som uppstår i församlingen eller i kyrkan. Och motsättningar mellan troende, alltså i församlingen och i kyrkan, det får inte finnas till. De söndringar vi hittills talat om, det är ju söndringar som uppstår på grund av evangeliet. Det är söndringar som uppstår mellan troende och otroende. Men söndringar som uppstår mellan troende, de ska förhindras, och sådana motsättningar ska man ju försöka lösa. Det beror inte, sådana söndringar som är mellan troende, det beror inte på evangeliet. Utan det beror på andra saker som borde ligga under vår förlåtelse, överseende, tålamod och fördragsamhet. Så vi ska inte låta stridigheter förekomma i församlingen eller i kyrkan. Paulus skriver så här: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Att ta ställning till Jesus, det är att ta ställning till en person. Och allt för många ställningstaganden som människor gör sker förhastat, på orätta grunder, förutfattade meningar, eller man grundar sig på okunniga argument. Och därför är det en väldigt god ordning som Nikodemus här ställer fram. Att vi först ska undersöka saken väldigt noga innan vi fäller någon dom. Han säger så här: inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort. Och den här regeln, den följde ju Nikodemus själv. Han kom ju till Jesus om natten, det berättas om det i Johannes 3 kapitlet, och för att fråga honom och lyssna till honom och själv bilda sig en uppfattning. Och här i vår text så framgår det att han sympatiserar med Jesus, även om han inte öppet bekände sig som en av hans lärjungar, utan försvarar honom mer i allmänna ordalag med den här satsen som handlar om rättssäkerhet. Men efter Jesu död, då framträdde Nikodemus som en Jesu lärjunge som också var beredd att lida för Jesus skull. Så kan man ju undra hur han kommit fram till den bekännelsen. Jo, han hade undersökt saken mycket noga. Och den som gör det, kommer att bli övertygad av sanningen. Sanningen har den kraften. Evangelium är Guds kraft till frälsning. Han hade själv hört Jesus. Han hade prövat Jesu gärningar. Och så hade han jämfört det han sett och hört hos Jesus med gamla testamentets skrifter. Och efter att ha prövat Jesu ord och gärningar utifrån skriften, så hade han blivit övertygad om att Jesus var Messias. Och det är på precis samma sätt som vi ska komma fram till en frimodig bekännelse. Vi ska pröva saken mycket noggrant. Nu kan vi ju inte gå till Jesus för att fråga honom och lyssna till honom. Men vi kan pröva ögonvittnenas redogörelse. Så vi kan pröva vad ögonvittnena vittnar om honom. Johannes skriver så här: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det våra blickar vila på och våra händer rörde vi, om livets ord är det vi talar. Och Petrus, han skriver: det var inte några utstuderade myter vi kom med när vi kungjorde för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans återkomst i härlighet, utan vi hade med egna ögon sett hans gudomliga höghet. Så här har vi att göra med ögonvittnen som sett och hört honom och vittnar. Och deras skildringar ska vi pröva utifrån gamla testamentets skrifter. Och den som så forskar i skriften för att lära känna Jesus, vem han är och vad han har gjort, ska också bli övertygad om sanningen och komma fram till tron. Det är ju därför Johannes skriver: ännu många andra tecken som gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn, fast de inte är skildrade i denna bok. Men dessa skildras för att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Så ögonvittnenas skildring ska vi ta vara på. Det har kraft att övertyga oss om sanningen och ge oss den frälsande tron. Amen, låt oss så be. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har gjort oss till ditt folk genom ditt evangelium. Gör oss frimodiga att räcka ditt frälsande evangelium vidare utan att frukta för människor. Amen.